Där, då säger vi hej och välkomna till ännu ett avsnitt av dagens juridikpodden. Som ni hör så har jag, William Eriksson, bättre tryck i rösten än vad jag hade förra veckan när jag låg hemma nedbäddad i corona. Nu sitter jag här i poddstudion igen tillsammans med Stefan Wahlberg. Hur mår du?
Jag mår bra och har varken varit nedbäddad i corona och hoppas att jag ska slippa bli det.
Skönt, visst är det lite bättre, det är trevligare när vi ses här personligen.
Ja, det är alltid trevligt att träffas in real life, som det så fint heter nu för tiden. Men framförallt tror jag att våra lyssnare uppskattar att det är bättre ljud, både om man inte är med på länk och om man inte har corona som har via sina virus angripit halsen, som ju används när man pratar.
Nej, och jag menar någonstans så kan jag försvara mig med att allting som jag sa förra veckan kan ju härledas till någon form av eventuell försvagning som jag var drabbad av till följd av den här coronainfektionen. Så om jag sa någonting som jag ibland gör som är felaktigt, så kan vi väl låtsas som att det berodde på coronan och inte på min svaga allmänbildning eller kunskap.
Vi får hoppas att det är så, även om det inte är en psykiatrisk utan somatisk sjukdom. Det är ett virusangrepp på luftvägarna.
Ja, bra, men vi har rätt mycket avhandlat den här veckan också, Stefan, och jag tycker att det är oundvikligt att inte prata om det som hände här i veckan när en biskop inom Svenska kyrkan i Visby närmare bestämt blev avkragad, som det så fint heter på kyrkospråk. Alltså han blev fråntagen rätten att vara biskop för att han har varit otrogen. Det här är ju en nyhet som är sällan skådad. Som jag förstår det så är det unikt. Det är första gången det händer sedan kyrkan bröt sig loss från staten vid millennieskiftet. Men det reser ju också en del juridiska frågor. För frågan är ju någonstans, står de här kristna budorden över arbetsrätten, Stefan?
Nej, naturligtvis gör de inte det. Men däremot kan det ju vara så att du som arbetstagare är förpliktigad att utföra vissa arbetsuppgifter under vissa principer och inte bryta mot andra principer som skulle kunna på något sätt inverka även från ditt privatliv. Det vill säga om du till exempel i ett vanligt arbetsrättsligt förhållande har bedrivit konkurrerande verksamhet eller gör något som är illojalt mot arbetsgivaren eller på annat sätt något som innebär att arbetsgivaren då blir befläckad av det du ägnar dig åt på din fritid. Så att det finns ju tankar åt det här hållet, men det är ju milsvid kvar till att en biskop då inte bara får sparken som biskop utan också förbjuds att verka som präst eller diakon inom ramen för en frikyrklig organisation som faktiskt Svenska kyrkan i varje fall rättslig mening är. Det är ju inte en statlig organisation längre. Det är en organisation som har medlemmar.
För mig så, jag tycker att det är ett ganska uppseendeväckande beslut på det sättet. Jag menar, det är klart att om man tittar utifrån de här så kallade budorden och sådär, så är det väl ganska självklart att otrohet är ingenting man ska ägna sig åt, varken om man är präst eller en vanlig troende eller vad man nu är för någonting. Men samtidigt så går det ju liksom inte att värja sig från tanken och känslan av att det känns lite olustigt att man som präst inte ska få begå ett snedsteg i sitt privatliv som otrohet kan vara.
Du ska icke begå äktenskapsbrott. Det är ett av 10 Guds bud. Vet du vilket det är?
Nej.
Och du kan gissa?
6.
Rätt. Det är faktiskt 6:e budordet. Men det är ju inte svensk lag. Det är faktiskt avkriminaliserat i Sverige sedan i varje fall, tror jag. Jag kan inte årtalet, men jag ska tippa på 100 år tillbaka. Idag är det ju däremot så att vi har en äktenskapslagstiftning. I äktenskapsbalken står det i och för sig uttryckligen att makar ska visa varann trohet och respekt. Det finns ju ingen straffsanktion på om man bryter mot äktenskapsbalkens bestämmelse där. Men det finns faktiskt stadfäst genom lag att man ska vara trogen sin äkta hälft. Va? Men min personliga uppfattning kring det här är ju att otrohet är naturligtvis inte bra, men det är en moralisk uppfattning och inte en juridisk uppfattning. Och jag tycker att det är ett steg för långt att låta en person få avkragas i det här sammanhanget eller frånträda sin tjänst för att man under 2 år haft en utomäktenskaplig förbindelse. Dessutom, för att bli lite högtravande och lämna den världsliga juridiken i det här sammanhanget, gå in i den mer gudomliga juridiken, så kan man då citera Jesus i de här sammanhangen, som ju sa att den som är fri från skuld kastar första stenen. Och det innebär inte att de som har suttit med i den här disciplinnämnden för biskopar och för den delen ärkebiskopen Jacqueline heller har varit otrogna. Det är inte på något sätt det jag påstår, men är de fria från synd i övrigt mot 10 Guds bud, och är då brottet mot det sjätte budordet, alltså äktenskapsbrottet, är det i sådan särställning att just den typen av överträdelse ska medföra att man avkragas. Räcker det inte med att man tänker på vilodagen så att du helgar den, vilket ju är ett av budorden, och många präster arbetar ju på söndagar.
Jag vet inte, nu är det ju inte liksom, kanske alltid kyrkans uppgift att framstå på ett visst sätt och framstå i god dagar bland allmänheten, men jag har ju svårt att se att den här typen av händelser är någonting som gynnar Svenska kyrkan och som kommer få dem att attrahera nya medlemmar. Det tror jag inte. Det känns ju extremt konservativt. Jag har viss förståelse för att kyrkan ska vara konservativ, men att fatta ett sånt här beslut från den här ansvarsnämnden känns ju väldigt konservativt. Jag tror att vi ska säga också att det som händer nu är att han får ju då inte behålla sina behörigheter och utöva de här uppgifterna som man bara får utföra om man är biskop eller diakon i Svenska kyrkan. Men det finns tydligen ett anställningsförfarande som pågår. Han är fortfarande anställd inom Svenska kyrkan och han skulle kunna bli förflyttad till någon annan tjänst. Jag tror inte att han kommer vilja vara kvar inom Svenska kyrkan, men den som lever får väl se.
Ja, men det här är absolut. Och sen tycker jag det är viktigt att säga också just att kyrkan har speciella. Det finns ju en speciell funktion för kyrkan, för dess medlemmar och för övrigt i, får man säga, i den allmänna samhällskroppen vi befinner oss i. Där man naturligtvis kan ställa högre krav på vissa, då i det här sammanhanget kanske moraliska ställningstaganden ifrån till exempel präster. Det är precis som från poliser och från politiker och andra förtroendevalda som inom sina gebit ska leva som de lär. Men det här känns ju ändå som om vi går ett stort antal hundra år tillbaka i tiden, och än en gång den som är fri från egen skull kasta första stenen. Så att jag tror att det känns, som du säger, inte särskilt bra för Svenska kyrkan. Jag vill undersöka, jag är själv fortfarande medlem. Är du det?
Absolut.
Ja. Och då kan vi i kraft av våra medlemskap säga att vi även kan vara kritiska till detta och framföra de här åsikterna publikt.
Det kan vi verkligen. Du för mig in med ditt sista svar här på någonting annat som jag tänkte vi skulle prata om. Du pratade om de senaste 100 åren, och det får oss in på historia, och historiekunskap är numera någonting som man inte behöver ha om man ska söka till polis. Det är nämligen så att polisen har sett över antagningskraven för möjligheten att kunna söka till polisutbildningen. Det har varit en process som har pågått ett tag. Man har gjort vissa justeringar. Man har bland annat tagit bort den här generella spärren för sökande som har en sån här vissa typer av diagnoser. Jag tror att man hade en generell spärr förut om man hade ADHD och liknande sådana neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Nu har man även bestämt att det här kravet på att man inom ramen för gymnasieutbildning eller senare ska ha läst grundläggande kunskaper i historia, det ska slopas, för att det finns alldeles för många gymnasieutbildningar tydligen där historia inte ingår som ämne, bland annat yrkesutbildningar på gymnasienivå. Jag tycker inte att det här är jättebra faktiskt, för jag tycker att det handlar inte om att man ska kunna rabbla svenska kungalängder eller någonting för att bli polis, utan det handlar om att jag tror i ett samhälleligt perspektiv, oavsett om man ska bli polis eller journalist eller hantverkare eller vad det nu än är, så är det bra att ha lite historisk kunskap. Vad säger du, Stefan?
Jag tycker det är tråkigt ur tre perspektiv, där de två första är av normalgraden när det gäller tråkighet, det vill säga historia är roligt, intressant och sätter in vår nutid och även för den delen i någon mån vår framtid i ett sammanhang och ett perspektiv som kan vara intressant och kunna. Nummer två, historia är nödvändigt just för att förstå vilket samhälle vi lever i idag. Alltså på kategorin need to have och inte bara nice to have. Men sen kommer vi till den tredje, det jag tycker är det allvarligaste i det här. Att arbeta som polis och därmed vara statsmakternas förlängda arm med ett lagligt våldskapital som sträcker sig hela vägen ut till dödligt våld faktiskt genom tjänstevapen om det är nödvändigt. Att inte där ha ett historiskt perspektiv, att inte där veta hur den här typen av makt har missbrukats genom historien och även i nutidshistoria. Då är det riktigt, riktigt illa att inte ha förståelse för att det här är en kategori människor som skulle må väldigt bra av att veta hur poliser då historiskt sett, eller jag ska säga statens våldsrepresentanter, har missbrukat den här makten därför att man själv ska undvika att göra det, eller att ens hamna på det här Sluttande planet.
Precis. Sen är det ju så att man kan ju tillskansa sig alltså historiekunskap tvingas man ju läsa i grundskolan och sådär, så det är ju inte så att man är helt historielös bara för att man inte har läst det på gymnasiet. Dessutom har vi ju ett ganska brett historieutbud i både böcker och tidningar och på nätet och allting, så det är inte det. Men det som är intressant är, vi befinner oss i ett läge där polisen uppenbarligen har allt svårare att attrahera sökande till den här utbildningen. Det kanske är ett måste för dem att börja tulla lite på de här kraven som inte är fysiska, som inte har med den här psykologiska testerna och liknande att göra för att kunna fylla på med nya anställda.
Ja, men alltså vi har ju sett här, vi har ju, man har ju sänkt de här kraven på intelligens vid ett tillfälle, vilket rör inte stor uppmärksamhet för ett antal år sedan, va, för antagning till polis. Vad är nästa steg efter det här? Ska man ta bort kravet på samhällskunskapsutbildning? Till slut så landar man ju i ett läge när man undrar vad det är för människor som både ska klara av att ta sig igenom den här numera då akademiska utbildningen som polisutbildningen faktiskt är, men också att det ska vara vettiga människor som vi ska kunna lita på. Och jag tycker ju att det ska finnas en diskrepans mellan att vara en välutbildad polis och att till exempel bara säga, utan att på något sätt nedvärdera då ordningsvakterna, men de har bara ett par veckors utbildning och är då begränsad omfattning ändå utrustade med statliga befogenheter, men inte i den omfattning som polismän är. Och då menar jag att antagningskraven för att kunna komma in på en akademisk utbildning av det här slaget, för att vi ska kunna lita på att det här är bra killar och tjejer, där måste man kunna grundläggande frågor som historia och samhällskunskap, och du måste kunna räkna och läsa och förstå människors interaktion mellan varandra och så vidare. Och jag vill understryka att för ett par veckor sedan hade Dagens Juridik en intervju med förutvarande domaren i Europadomstolen för mänskliga rättigheter, Elisabeth Fura, som jag händelsevis själv råkade göra. Det vill säga jag gjorde den intervjun med henne. Och hon säger att är det någonting jag hade önskat att ha större och djupare kunskaper i när jag kom som domare till Europadomstolen, så var det just historia och för övrigt statskunskap, men framförallt historia, därför att det är så hyggligt mycket som bygger på det som har hänt tidigare, och där bör man då känna till de sammanhangen.
Det finns ju en annan lösning på det här problemet, och det är ju att man inte kräver historiekunskap för att kunna söka till utbildningen, men, och man kanske kan göra så med fler krav. Jag vet att det var på tal, jag vet inte exakt om det är så just nu med de fysiska kraven, att du behöver inte ha uppfyllt dem precis just när du gör din ansökan, men du, så länge du har uppfyllt kraven innan du så att säga slutför din utbildning och är färdigutbildad polis, så räcker det med att du kan visa då att du har uppfyllt de fysiska kraven. Så skulle man ju kunna göra även med historiefrågan här, att säga att men då får vi ju lägga till 4 högskolepoäng historia inom ramen för den här utbildningen, så har man ju löst problemet med rekryteringen till själva utbildningen.
Ja, men det är väl utmärkt, det kan vi göra både med grundutbildningen till läkare och specialistutbildningen till kirurg, att ni kan i efterhand inkomma med kunskaper.
Nej, men inte i efterhand, det handlar ju om under utbildningen.
Ja, men jag menar efter antagningen. Det känns som ett ganska, det är ungefär som att baka bröd och så kastar vi in gästen i slutändan. Nej, det där känns inte så där som det är någon trovärdighet i, tycker jag.
Nej, okej. Okay. Mer historia till poliserna, tycker både du och jag.
Bra.
All right, Stefan, nu ska vi prata anhörigersättning. Det är inte så ofta vi pratar om det i podden, och jag tycker det är bra ibland att vi har lite brottsofferfokus. För häromdagen så fattade Brottsoffermyndigheten ett, som jag har förstått, unikt beslut där man beslutar att en man vars fru blivit mördad inte ska få någon anhörigersättning av Brottsoffermyndigheten, och att man väljer att jämka den här ersättningen till noll beror på att man anser att det här mordet har orsakats av att han har varit inblandad i kriminell verksamhet. Det blir ju lite spännande, för domstolen har ju här beslutat att de här personerna som dömdes för mordet på hans fru ska betala skadestånd till honom. De har ingen möjlighet att betala. Han vänder sig till Brottsoffermyndigheten för att få ut de här pengarna. Den här brottsskadenämnden beslutar att nej, du ska inte ha några pengar, för det är du som har dragit in din fru i den här problematiken genom dina kriminella kopplingar till en nätverkskonflikt. Och då får han inga pengar. Det här sätter ju den här ersättningsfrågan på sin spets lite grann, tycker jag. Vad är din åsikt när man fattar såna här beslut, Stefan?
Alltså, jag kan inte det här fallet specifikt, men om vi börjar i den generella änden så ska vi säga att det här är sånt som framstår som väldigt, väldigt märkligt i mångas öron. Det har diskuterats lagändringar de senaste 20 åren på området, just för att det ibland blir väldigt märkligt att å ena sidan en domstol slår fast att en person ska få ett visst skadestånd och å andra sidan då att en statlig myndighet beslutar att nej, det där ska inte den personen alls få, trots att vi har då en koppling mellan de här två instanserna som säger att, att ett brottsoffer ska ha möjlighet att kunna få tillgodoräkna sig eller tillgodose det här skadeståndet även om inte den dömde brottslingen kan utbetala. Det är ju hela tanken bakom det här. Om vi nu har ett sånt system så kan man då tycka att det här är märkligt. Varför ser det då ut som det gör? Eller mer konkret, varför har då brottsoffermyndigheten möjlighet att överhuvudtaget jämka någonting som är fastslaget utav domstol? Jo, syftet med detta är, eller skälet till det ska jag säga, det är att i majoriteten utav de fall där man slår fast ett visst skadestånd i domstol. Jag kanske inte ska säga majoriteten numera, det var så en gång i tiden, men i varje fall i många fall så prövar aldrig domstolen den egentliga skäligheten eller den egentliga rimligheten i att ett visst skadestånd ska delas ut. Va? Och det innebär att det finns i vart fall inget krav på det. Och det innebär att två parter i princip kan komma överens om ett visst skadestånd, och så länge inte den som ska betala skadeståndet motsätter sig det yrkandet så kommer domstolen vara tvungen att slå fast det. Det innebär att man i princip skulle kunna konstruera en situation där jag slår dig på käften och det blir rättegång där jag åtalas för misshandel. Du begär 10 miljoner i skadestånd för det här slaget på käften och jag vitsordar det. Och då kommer domstolen att fastställa att skadestånd ska betalas på 10 miljoner. Men om jag inte kan betala det skadeståndet till dig så kommer du gå till brottsoffermyndigheten. Och om det då vore lag på att brottsoffermyndigheten ska betala ut det skadeståndet så skulle du och jag kunna dela på de här 10 miljonerna. Och sen så nästa gång får du slå mig på käften. Och det är liksom orsaken till att vi landar i den här ganska knepiga och på många sätt obegripliga situationen. Sen är det ju så att skälighetsbedömningarna i de här sammanhangen som görs av myndigheterna kan verkligen ifrågasättas utifrån just det perspektivet att en domstol, låt säga, har gjort en skälighetsbedömning och då borde myndigheten då, kan man tycka, vara bunden utav det. Hur förhåller sig det här fallet kan jag inte svara på. Men det finns förslag på att lagen ska ändras. Jag vill minnas att man har det på det här sättet i Norge till exempel. Att där är myndigheten bunden av ett domstolsutslag därför att domstolsutslaget kräver en skälighetsbedömning.
Jag tycker att det är rimligt att den här så kallade brottsskadelagen ger brottsoffermyndigheten den här möjligheten att jämka eller sätta ner skadestånd på det här sättet. Däremot kan man ju fråga sig, bara för att man är kriminell och har kopplingar till en kriminell gruppering som eventuellt ligger i en uppgörelse med någon annan kriminell gruppering och ens fru blir skjuten i ens gemensamma bostad och avlider, så kan jag i alla fall ställa mig lite frågan till att man då inte ska ha rätt till någon form av anhörigersättning. Det är ju väldigt knepiga bedömningar som den här brottsskadenämnden ska sitta och göra då när man beslutar sig för att till exempel jämka här. Hur mycket ansvar ska man anses ha för att ens fru blir skjuten i ett eget bostad? När vi pratar om kriminella personer som är oberäkneliga i någon annan kriminell falang som helt plötsligt kommer och ställer sig skjuten mot din bostad. Jag vet inte hur mycket ansvar man kan lägga på en person bara för att man har kopplingar till kriminalitet. Skulle man bli dömd kanske i samma mål eller något liknande, eller det är en skottlossning där man själv har deltagit och det har skjutits från båda håll, då skulle jag kunna ha en annan syn på det här. Men jag är lite mer tveksam i det här fallet faktiskt.
Det vill säga att man blir ett brottsoffer där det möjligtvis indirekt skulle kunna påstås att brottet har begåtts till följd av ens egen persona av något slag. Va? Nej, jag tycker det känns lite kletigt.
För det blir också, nu har inte jag heller liksom läst hela bakgrunden till vad den här personen, hur den här personen är kopplad till det här kriminella nätverket. Men jag förstår ju som att det finns ju liksom inga misstankar i det här enskilda brottmålet som är riktade mot honom, mer än att det tydligen står klart att han har kopplingar till en kriminell gruppering. Jag menar, som sagt, jag tycker att det var ett annorlunda läge om det hade varit ett brottmål där misstankarna så att säga flög åt båda hållen och det var liksom en faktisk uppgörelse, som sagt, skottlossning från båda hållen liknande, men lite tveksam här.
Alltså, vi har ju även beträffande då skadestånd, för möjligheten att få skadestånd om du själv har deltagit i en sån omfattning att du har försatt dig i situationen själv att till exempel bli anhållen
och häktad. Ja, ådragit sig misstankarna genom eget beteende. Ådragit
misstankarna åt sig, så ja, står det precis i lagen. I sin förlängning så finns det ju även i svensk lagstiftning till exempel, sen väldigt lång tid tillbaka, en bestämmelse om att den som, men då ställer det krav på att man själv har utfört det, den som uppsåtligen har dödat en anhörig har inte rätt att ärva personen i fråga. Men då, det ligger liksom i samma era, men det ligger betydligt mycket längre bort, här är konstaterat att man till och med är gärningsman och det ska vara uppsåtligen, märkväl.
Sen blir det ju intressant om man jämför det här målet med det här mycket uppmärksammade målet som hamnades justitiekanslern, där 840 000 kronor betalades ut till en person som dömdes för våldtäkt. Då blir det ju ännu mer märkligt att en person här som så att säga bara har kopplingar, jag säger bara inom citationstecken, till kriminella grupperingar. Den här personen är inte dömd för något brott, som sagt, i det här.
Där, i det fallet försvarade sig justitiekanslern med att det, så att säga, det var omöjligt att jämka därför att det faktiskt fanns en uttrycklig lagbestämmelse som var tillämplig på exakt den situationen.
Absolut, men om man bortser från vad lagen säger, man bara tittar på det ur liksom ett par helt vanliga ögon, så kan det ju bli uppseendeväckande då när den personen som de facto är dömd för ett brott. Då kan man i och för sig säga att ja, men det är statens fel, det är staten som har gjort fel i det läget, det är staten som inte har kollat upp hans passuppgifter och liknande, och han har kunnat påvisa att han inte hade den åldern då. Så det är lite annan situation. Men ställer man de två mot varandra så finns det ju någon form av diskrepans i alla fall.
Ja, absolut, och jag tycker att de här jämkningsreglerna som då finns i de här sammanhangen, alltså, de ska tillämpas med, det låter så fånigt att säga i sådana här sammanhang,
sunt förnuft.
Men det är ju det vi landar i. Men under alla omständigheter så ska de tillämpas restriktivt i den meningen att i vart fall inte får framstå som uppenbart befängt, va? I någon riktning. Men jag tror inte riktigt vi kommer ärligt talat längre kring det här, mer än att man kan konstatera att lagstiftningen är som den är och att vi annars skulle behöva binda domstolen till en skyldighet att fastställa och själva sätta ramarna för skäligheten utav skadestånd. Jag kan inte det här fallet, jag bara säger att det rent generellt är så.
Ja du Stefan, för en vecka sedan, fredags förra veckan, så meddelade regeringen att man har bestämt sig för att gå vidare med det här förslaget om att införa ett så kallat kronvittnessystem i Sverige, och det gör man i syfte att bryta den så kallade tystnadskulturen bland kriminella. Det här är ett förslag som kom från justitierådet Stefan Johansson, som hade fått uppdrag av regeringen att se över möjligheten att införa ett sånt system i Sverige, men även möjligheten att införa ett system med anonyma vittnen. Just det här med anonyma vittnen, det sa Stefan Johansson att det ska vi inte ha i Sverige för det kommer inte funka, men ett kronvittnessystem öppnade han upp för den här utredningen. Han la fram ett förslag på hur det skulle kunna se ut, och nu har regeringen valt att gå vidare med det här förslaget. Och förslaget innebär i korthet att en person som medverkar i utredningar av annans brottslighet ska kunna få ett lindrigare straff. Åklagaren ska då i sin stämningsansökan redan där alltså föreslå en påföljd för den här misstänkta personen, och sen är det upp till domstolen att avgöra huruvida personen i fråga är berättigad till någon strafflindring eller inte. Väljer domstolen att bortse från åklagarens förslag om att mildra påföljden för den som har medverkat i utredningen av annans brottslighet, då måste de tydligt motivera varför. Det här förslaget har fått både ris och ros, kan vi väl säga. Jag pratade senast i veckan med Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edvard Insulander, och Advokatsamfundet är väl inget jättefan av ett införande av ett kronvittnessystem. Man säger att det finns risk för ett angiverisamhälle, och man tror inte att det här är någonting som kommer att bryta tystnadskulturen bland de kriminella. Vad är din inställning, Stefan, du som har ett ganska liksom långsiktigt perspektiv att se tillbaka på också och kan mycket om just straff och processrätt? Vad tycker du?
Jag tycker att det här är förknippat med stora praktiska svårigheter. Om vi bortser från det principiella eller ideologiska, som man absolut kan ha synpunkter på beträffande frågan kring angiverisamhälle och så vidare, så finns det praktiska, alltså praktiska frågor och även förundersökningsmässiga, alltså polisoperativa frågor som växer. Eftersom tanken inte här är att man från åklagarhåll i förväg ska kunna utlova en strafflindring under förutsättning att du nu berättar det här och det här, utan att det är någonting som först senare ska fastställas och beslutas av domstol, så kan man ifrågasätta om det verkligen kommer kunna bli ett effektivt system att få folk att lita på att om jag nu utsätter mig för de här stora riskerna och kallar på den här eller lägger den här personen, så vet jag att jag kommer kunna gå fri här eller få en rejäl straffsänkning om 3 månader eller 1 år eller när det här slutgiltigt prövas i över 1 eller vad det nu må. Jag är inte helt säker på att det kommer fungera faktiskt, om man inte redan här och nu har rätt att få en av åklagare undertecknad, ska vi kalla det för, utfästelse kring att det är på ett visst sätt. Va?
Ja, och samtidigt har ju regeringen varit tydliga med att det här handlar inte om något amerikanskt plea bargain system likt det du beskriver här, att man kan utlova någonting. Och det är som sagt så, det är alltid domstolen som måste bestämma huruvida man har rätt till den här strafflindringen eller inte. Och då kan man väl säga att det skulle ju potentiellt sett kunna finnas en risk för att systemet får motsatt effekt, nämligen att alla inom den här typen av kriminella grupperingar som där regeringen vill bryta tystnadskulturen går runt och är rädda för att någon annan ska tro eller misstänka eller läsa en dom att ja, men Stefan Wahlberg, han golade ju ut mig här i det här mordmålet och så fick han 4 års strafflindring. Ja, då kan jag potentiellt sett leja någon annan för att mörda dig bara. Så då får vi ju ingen effekt av det.
Nej, det här är också utredningen tagit upp när Stefan Johansson gjorde den, att det finns ju delar utav det här som är av rena säkerhetsperspektiv inom kriminalvården kommer att ställas på sin spets naturligtvis. Det handlar om att se till att de här inte anstaltsplaceras i samma avdelning eller samma anstalt och så vidare. Så att jag ser en... Det finns alltså hela vägen så finns den här typen av problem. Och dessutom uppkommer frågan, i hur många fall kommer man kunna använda det här? Det är en strafflindringsgrund som ska föras in i så fall i svensk lagstiftning utöver de som redan finns. Eftersom det inte är ett vi har inte möjligheten till alltså plea bargain-system som man har i USA där åklagaren bindande kan göra utfästelser till exempel en misstänkt.
Jag tycker det var ett intressant perspektiv som Mia Edwall Insulander lyfte också, som man lätt glömmer bort när man pratar om såna här reformer, nämligen brottsoffren. Hon sa till mig att det här systemet skulle kunna få negativa konsekvenser för brottsoffren när det upplevs som stötande att personer som har utsatt dem för brott får strafflindring. Och hon pekade också på frågan om det eventuellt skulle kunna påverka brottsoffrens rätt till skadestånd. Att det är en fråga som man inte får tappa bort när man diskuterar sånt här. Då är min fråga, är det här någonting man måste säga som advokatsamfundets generalsekreterare får inte låta för gnällig, eller finns det en rejäl risk att brottsoffren drabbas negativt av en sån här reform?
Alltså, jag tror inte att det kommer innebära att man blir lidande i form av minskat skadestånd till exempel. Det finns inte spår av i den här utredningen. Däremot så återkommer vi ju med det här till själva pudens kärna inom straffrätten, inom rättsväsendet, inom rättsstaten, nämligen frågan om upprättelse för brottsoffer som blir allt mer just i fokus. Va? Alltså en person begår ett brott och då vissa hävdar ju i någon högre mening att det krävs för balansen i kosmos att den återställs genom att det ges en upprättelse till brottsoffret. Och det är därför vi då som människor har någon form av grund och botten trots allt krav på att vedergällning ska ske. Och då är det frågan, om man själv är ett brottsoffer i ett sånt här sammanhang och märker att oj, här kommer den här mycket, ja, vad ska vi kalla det för, grymma och förslagna brottslingen undan mycket, mycket lindrigare än vad han egentligen borde ha gjort, bara för att han har lagt någon annan. Jag är inte säker på att det är en upprättelse som man skulle vilja ha som brottsoffer. Om man nu sätter det högt på agendan, vill jag säga. För vissa brottsoffer bryr sig inte alls. Utan tycker att det här... hoppas att han inte ska begå nya brott möjligtvis.
Om man säger så här då, vi pratar ju ibland i alla fall i den här podden om det som man brukar säga förutsägbarhet. Vad händer med förutsägbarheten här då? Vi vet att ett mord ska ge mellan så många års fängelse och livstid. Vi vet att ett misshandelsbrott eller ett grovt misshandelsbrott ska ge mellan si och så många års fängelse till si och så många års fängelse. Den förutsägbarheten riskerar ju också att, så att säga, skadas när man vet vad straffsats, hur den ser ut som början, vad maxstraffet är, vad minimistraffet är, och sen kan man då genom att medverka i utredningar och annans brottslighet eventuellt hamna någonstans i mitten på den där skalan för att man har lämnat vissa uppgifter till åklagaren om någon annan. Riskerar inte det att skada förutsägbarheten som är en av de viktigaste grundprinciperna inom straffrätten?
Ja, det gör det för alla strafflindringsmöjligheter i så fall, men det tycker jag är riktigt. Men även där, och jag återkommer med den här papegojans envishet till att även förutsägbarheten i det enskilda fallet kan komma att så att säga, komma på skam, därför att vi har fortfarande regler, och det kommer fortsättningsvis även gälla, om att polis och åklagare på förundersökningsstadiet, nu är jag där igen, inte får på något sätt göra utfästelser eller indirekta hotelser skulle man kunna se det här som också, om man säger så att om du inte berättar det här och det här så kommer du inte få strafflindring. Om du däremot berättar så kommer... Och det får de alltså inte göra eftersom de inte kan binda, de kan inte ingå bindande beslut om det här. Och där förlorar du förutsägbarheten redan i den delen. Sen finns det då ett uppenbart riskmoment här, att man övervärderar informationen. Att man då måste skilja på å ena sidan information som lämnas av kronvittnet som går att kontrollera. Det vill säga, kronvittnet säger att där och där ligger mordvapnet nedgrävt. Och så kan polisen åka dit och gräva och säga, ja men det visade sig stämma. Va? Kontra att det inte finns en kontrollerbarhet i de uppgifter som kronvittnet lämnar. Det vill säga att det läggs till grund i sig för en fällande dom eller en strängare påföljd eller en strängare brottsrubricering därför att en person har påstått att det är någonting när den i själva verket har ett egen intresse av det. Nu tror jag inte att varken åklagare eller domstolar kommer gå på det, men det är väldigt viktigt i varje fall att lyfta den här frågan så att man förstår skillnaden på den här typen utav information. Då.
Nu har vi ju lyft många baksidorna med det här förslaget som vi upplever det, men jag tycker också att vi har en skyldighet att, så att säga, se det lite med andra ögon, och då kan man väl alltid ställa sig frågan, är det inte regeringens eller en regerings skyldighet att, så att säga, försöka komma till lösningar på problemen med kriminalitet, med tystnadskultur? Skulle de kunna gjort något annat istället, eller är det rent av nödvändigt att försöka med den här typen av reformer för att bryta tystnadskulturer, för att minska den grova organiserade brottsligheten som jag antar är det man försöker komma åt med den här typen av reformer? Eller ska man bara låta bli såna här stora, får vi väl ändå kalla det, va, processrättsliga, straffrättsliga reformer och försöka hitta andra lösningar?
Jag vet faktiskt inte. Jag kan säga att om vi pratar om en uppsida i det här, alltså den empiri som finns i det, eller i varje fall den erfarenhet ska vi säga, som finns i det, så är det faktiskt så att i motsats till anonyma vittnen som har visat sig i princip inte användas alls i de länderna som trots allt har en juridisk möjlighet till det, så har faktiskt kronvittnen använts med framgång i både Norge och Danmark, i varje fall utifrån vad Stefan Johansson skriver i sin utredning. Och där har man, om inte jätteofta, så i varje fall använt sig av systemet, och det har fungerat både så här rättssäkerhetsmässigt, juridiskt och även polisoperativt på ett eller annat sätt. Så absolut, det kan vara ett steg. Min känsla av den här utredningen som Stefan Johansson kom med och som regeringen då hade beställt, men inte beställt slutsatserna i, utan bara beställt utredningen som sådan som genomfördes av Johansson, det var ju att många hade hoppats på att han skulle tillstyrka anonyma vittnen, för det är någonting som har liksom legat i den politiska pipelinen för att kunna visa handlingskraft, medan då det här med kronvittnen var liksom ett litet köttben som de trots allt fick när han avstyrkte idén om anonyma vittnen. Och lite där tror jag vi kommer landa. Det är inte omöjligt att vi får anonyma vittnen ändå. Jag menar, Stefan Johansson är utredare. Han var domare i Högsta domstolen och har avstyrkt den idén. Men det innebär ju inte att hans utredning är överställd svensk riksdag, som naturligtvis skulle kunna lagstifta om det här. Det är ju inte så strider mot grundlagen eller Europakommissionen eller någonting sånt. Det är det absolut inte, utan det är bara så att man anser att det inte passar in i den svenska rättsmodell som vi har i olika sammanhang.
Och det kan man väl avslutningsvis säga att Bengt Ivarsson, han var ju advokatsamfundets expert i den här utredningen.
Förra ordföranden i samfundet ska vi säga också.
Precis, som föreslog införandet av kronvittnen där. Och han sa, tycker jag, på ett väl uttryckt sätt vad han tyckte om den här utredningen genom att säga att sammanfattningsvis så innebär en bestämmelse om strafflindring vid medverkan till utredningar av annans brott att en udda fågel införs i den svenska rättsordningen. Vad fint uttryck, tycker jag.
Ja, udda fåglar kan ju vara vackra att titta på, men jag vet inte vad man ska göra med dem inom ramen för en rättegång, ärligt talat. Och nej, jag håller med Ivarsson. Jag tyckte att anonyma vittnen, det låter bra. Jag förstår att det låter bra, men det är inte så bra om man tittar på det. Och anledningen är även där, både principiella ska jag säga, men även praktiska. Det går inte att använda så ofta, helt enkelt, som många politiker vill framställa det så.
Nu har vi snackat här i 32-33 minuter någonstans. Jag tycker det blev ganska bra den här veckan. Vad har du i din pipeline närmaste dagarna, Stefan?
Ja, det tycker jag var... Jag vet inte, vi brukar inte ha några pinsamma tystnader i det här studiosammanhanget. Ja, nej, jag ska försöka skriva på en intervju som publiceras på fredag. Det är väl samma dag som den här podden publiceras, tror jag.
Absolut.
Ja, en intervju med ordföranden för Transparency International Sverige som jag har gjort, och det handlar om korruption. Han heter Ulrik Åshuvud. Hoppas att ni kommer att läsa den som publiceras idag, fredag.
Kul. Själv så, jag kan inte lova att den artikeln är publicerad när den här podden kommer ut, men jag tycker att nästa vecka så ska vi prata om den oavsett vad, och det handlar om ett kollektivavtal inom juristbranschen, juristavtalet som är framtaget mellan Almega och Akavia, det här fackförbundet. Det tycker jag är intressant, det har pratats mycket om det, att det har varit brist på kollektivavtal i en väldigt konservativ bransch där väldigt många arbetar väldigt mycket och så vidare och så vidare, men nu har alltså Almega, tjänsteföretagen och Akavia förhandlat fram ett kollektivavtal som man kallar för juristavtalet, där man har tagit hänsyn till hur branschen ser ut, hur den fungerar, och så har man gjort lite justeringar, och så hoppas väl de, tror jag, att så många som möjligt i den här branschen ska hoppa på det här avtalet. Hur många det blir, det vet vi inte. Det återstår att se. Men nästa vecka kan jag utlova att vi ska prata kollektivavtal. Nu har vi snackat färdigt för den här veckan. Stort tack Stefan Wahlberg för att du var här som vanligt. Jag heter William Eriksson och vi hörs om en vecka igen.